Ja, nu hörde ni signaturen till kvalet inför valet 2026. Det här är alltså en serie här på Tyresö Radio där jag, som heter Katarina Johansson Nyman, träffar representanter för alla politiska partier som sitter i Tyresö kommunfullmäktige. Och idag så har turen kommit till Centerpartiet. Välkommen hit, Hanne Sofia Karlsson.
Tack så mycket. Det är trevligt att vara här.
Ja, alltid trevligt att träffa dig.
Ja, men precis.
Ja, om det är någon som inte känner till dig idag, kan du säga några korta ord vem du är?
Ja, men jag är en gammal Tyresöunge som flög ut ur kommunen och kom tillbaka och engagerade mig i politiken. Så fick jag börja i nämnd och sen kom jag in i kommunfullmäktige och sen 2023 så är jag gruppledare för Centerpartiet. Så jag är relativt ny, tycker jag, fortfarande på jobbet och jag ska för första gången leda en valrörelse.
Spännande.
Ja. Väldigt. Och lite läskigt.
Lite läskigt förstås. Ja. För att ni har, om jag minns rätt, så var det lite turbulent i ert parti för något år sedan, eller hur?
Det har varit turbulent i omgångar, skulle jag vilja
just det,
säga.
Så kan man säga. Ja, det var, runt valet var det turbulent. Ja. Och sen har det varit lite senare också.
Ja. Ja, men det har det. Vi var två gruppledare för ett år sedan, ett och ett halvt. Men sen så beslutade mitt parti att jag skulle vara ensam gruppledare.
Mm. Så på den vägen är det. Och nu är du ert första namn på er lista, eller hur?
Ja, men det är jag. Och jag har turen eller oturen att också stå på regionslista och riksdagslista.
Oh, spännande.
Ja, väldigt.
Ja, men nu ska vi prata Tyresöpolitik här. Ja, för ungefär två år sedan då så blev det ju så att Socialdemokraterna och Moderaterna bestämde sig för att styra tillsammans här i Tyresö. Och det innebar ju en lite annorlunda roll för er. Och hur har de senaste två åren varit för er då, tycker ni? För det blev ju liksom en lite ny roll då.
Ja, men det blev det. För att backa lite längre tillbaka, när jag kom in i politiken så satt vi i opposition. Så att jag blev ju fostrad i oppositionen, om man säger så. Sen så hamnade vi i styre och sen så för två år sedan så blev vi ju utkastade, om man får vara så fräck mot sig själv. Och då hamnade jag i opposition igen och det är ju två helt olika roller. I ett styre så ska du ju ta ansvar och du ska leda en politik framåt. I oppositionen så ska du ju granska och se vad tycker vi var en bättre väg framåt. Och det är väldigt sällan målet man är osams om eller oense om, utan det är vägen dit. Så att det är ju största skillnaden. Men jag kan ju tycka att det är väldigt roligt att vara i opposition också. Man får ju lite vara den här jobbiga lilla systern och sitta, varför gör det? Varför då? Varför är det för detta viset?
Precis, det är kanske lite lättare att ta ut svängarna.
Ja, men det är det. På ett sätt, och man får komma med förslag och inspel och det finns inga dumma frågor, men man får ställa alla frågor man vill och det tycker jag är lite kul.
Mm. Ja. Ja, jag var inne och tittade på er hemsida då och ni har ju skrivit en hel del om vad ni vill framöver. Och vi kan ju förstås inte prata om alla era tankar inför valet. Men jag tänkte vi ska prata om några frågor. Och kanske en av de viktigaste frågorna här i Tyresö, som jag tror de flesta partier är överens om, det är ju skolan. Vad har ni för tankar om skolan?
Självklart ska vi ha en fungerande skola. Och där tror jag att vi alla partier är väldigt, väldigt ense. Men vi kan ju se dels att man måste ta tag i den problematiken som finns här och nu. Hur skolan är nu. Och sen så behöver man tänka framåt långsiktigt. Och då om vi börjar med det långsiktiga så finns det ju då forskning och studier och statistik på att man måste göra mer insatser i lågstadiet och förskolan. Och där tycker vi att det är viktigt att man följer Skolverkets rekommendationer med hur många, dels hur stor barngruppen ska vara, men också hur många i personalen som du har. Och där följer Tyresö inte Skolverkets rekommendationer. Så det är liksom steg ett.
Ni vill minska barngrupper, är det så?
Ja, och vi vill ha fler vuxna som finns nära så att varje barn kan få bli sett och få sina behov under sin, om man säger så, arbetsdag tillgodosedda. Och där ser man ju också att personalen idag kan ganska tidigt peka ut eller liksom se indikationer på vilka barn som kan hamna fel i framtiden. Men vi har inte verktyg idag för att följa upp det och ge den stöttning som är. Så att ökar personaltätheten, mindre barngrupper, och det är väl en lyckans ost om man säger så, att vi har ett demografiskt läge som säger att det kommer att bli minskade barnkullar, då kan man med att behålla personaltätheten låta det här ske naturligt. Så det är väl en väg. Sen tycker vi att fler lärare i klassrummen, det finns ju fler lärarsystem, just för att man också ska kunna ha lärare som ägnar sig åt undervisningen. Men de som behöver extra stöd att ska kunna få det så snabbt som möjligt.
För det, i klassrummet alltså?
Ja, för det är i ettan och tvåan som du får de kunskaper du behöver för att klara resten av skolgången. Misslyckas vi redan där, då är det svårt att ta igen det samtidigt som du ska bygga på dina kunskaper. Så där behöver vi göra en extra satsning. Och det är väl lite där vi har både det långsiktiga men också det kortsiktiga i det. Där tror vi mycket kommer att hjälpa. Sen är det viktigt att det följs hela vägen ut, men i mellanstadiet och högstadiet kanske man inte behöver ha det lika tryckande med fler lärarsystem till exempel då, utan att det är ett verktyg i deras verktygslåda som de kan använda där det behövs. Men då behöver det också att vi i politiken ger ekonomi till det, så att det finns, att man kan anställa fler eller att man kan faktiskt ta in extra resurser där det behövs.
Ja, skolan är viktig, men en annan fråga som ju också är väldigt viktig utifrån att Tyresös befolkningsstruktur är som den är, det är ju också äldrefrågorna. Ja, vad tänker ni där då?
Ja, det är ju som sagt, vi har en åldrande befolkning. Och det är viktigt att dels att de har en värdig fritid. För man har mer tid, man har inte ett jobb 8 timmar om dagen. Och sen så att det finns en medmänsklighet i den behov man behöver. Att man får det stöd och omsorg som man behöver. Så dels så behöver vi ju lyfta värdet av undersköterskor så att vi kan erbjuda en hemtjänst när man behöver det extra stödet. Vi har ju också varit för vård- och omsorgsboende till Strand som nu byggs, som förhoppningsvis håller den byggtakt som det ska, så att det blir klart i tid. Det är ju också en förbättring på kort sikt, om man får tänka att några år är på kort sikt. Men sen finns det ju också de som faktiskt behöver eller vill göra, rättare sagt, en flyttkedja. Och där behöver vi också kunna vara ett stöd och en hjälp. Och där ser jag i alla fall att Tyresö bostäder kan vara en ganska stor draghjälp. Att man då till exempel har en person som samordnar, tar in information, är kontaktperson för de som behöver hjälp att hitta ett mindre boende eller ett annan form av boende av det man har. Vilket också möjliggör att vi kan få in fler barnfamiljer i den villa man kanske lämnar eller den stora lägenheten när man känner att det blir lite för stort, det blir lite för mycket.
Men det handlar inte bara om man bor i en hyreslägenhet, utan det handlar om alla boenden då, som man skulle kunna hjälpa till och slussa liksom.
Ja.
Och rådgöra.
Ja, men precis. Mm. Men att det just finns en person som är samordnande av det här, för då blir det också en trygghet med att jag vet att det är den personen jag ska prata med och den har all kunskap. Man blir inte runtslussad, för det är ju ett problem i dagens samhälle generellt. Man behöver hjälp med en sak och så ringer man den kundtjänsten och så får man prata med 3 andra till slut. Och, ja, man vet knappt själv vad man frågar om i början av samtalet.
Du, jag såg också att ni tyckte att det är viktigt att det här omsorgsboendet i Strand, att det ska... Ni tycker helst att det ska byggas av kommunen och inte av Tyresö bostäder. Vad är skälet till det?
Ja, men vi har ju sagt att det är viktigt att det är kommunalt, för det garanterar ju också valfriheten. Och när man tänker att Tyresö bostäder ska ta det, så dels så är det ju under samma tak eller paraply som de privata bostäderna är. Vilket gör att ekonomierna slås ihop på ett sätt. Det är fortfarande samma slutrad. Vilket då ställer frågan, hur ger man en garant att om det blir någonting med renoveringen, att det inte, till exempel då i Graningsringen och Krusboda, att det inte försenar vård- och omsorgsboendet, men tvärtom. Så det är därför vi tycker att det är bra att man separera dem och då också har talat i kommunfullmäktige om att ha ett dotterbolag eller att kommunen tar det. Där vet jag också att ett av de styrande partierna hade som skäl var just för lånen som man kommer behöva ta. Men lånen blir ju också för hela kommunkoncernen, där ingår både Tyresöbostäder och kommunen, så att det spelar ingen roll egentligen. Och ska man titta tillbaka lite, och egentligen före min tid, så jag har bara läst det här, jag kan inte säga att jag var med, men Tyresöbostäder har haft vård- och omsorgsboende tidigare, och det har inte varit en fungerande process för dem. Och det finns inga nya underlag som har presenterats, varken från Tyresöbostäder eller för kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige, som säger att Tyresöbostäder just nu har en annan erfarenhet, kunskap, att de liksom kan ta sig an det här. Och jag säger inte att de inte har en kompetens, men jag säger att det finns inte underlag som säger hur de kommer att sköta det här på rätt sätt. Då är det bättre att de får fokusera på det de är bäst på.
Men själva boendet kommer väl kommunen att driva, antar jag?
Ja, det är tanken. Mm. Tanken är att Tyresöbostäder ska bygga och förvalta.
De är hyresvärd, så att säga.
Precis. Mm. Och sen så är det kommunen då som ska driva det. Mm. Och det är också skillnaden som var i de ägardirektiv när det gäller boendet i Tyresöstrand och Björkbacken. Mm. För där skulle också Tyresöbostäder driva det, står det.
För övrigt om vad det gäller äldreomsorgen, tycker du att det är stora brister idag som ni ser?
Det finns ju vissa rapporter som har kommit in att det finns brister i privata aktörer och deras äldreomsorg. Och där är det ju bra att vi har haft tillsyn och att vi då kan rätta till det. Eller vi kan lägga press att det rättas till, så att säga. Och det är en brist på korttidsplatser. Så det är någonting man måste se över och försöka hitta lösningar på. Där har vi också Björkbacken som kanske kan vara en del av det, alternativt vad har vi annars för lokaler och möjligheter. Men där är ju också en statistik som finns att dagens äldre är ju friskare. Och att det finns andra behov som behövs, och det är där det då blir, kan hemtjänst vara till, kan det finnas föreningar till exempel. Jag vet att vi har PRO och SPF i Tyresö som är väldigt aktiva och väldigt, väldigt många som är engagerade och kommer ut på deras träffar. Och där gör ju de en jättestor insats. Och där kan man ju också se utifrån en debatt tidigare angående föreningsbidragen till dem. Det var faktiskt Sverigedemokraterna som la en motion om höjt föreningsbidrag som vi valde att stödja, just för att vi anser att det är en sån liten summa, förlåt mig att jag låter väldigt fräck nu, men det är en spottsyver av kommunens budget som skulle vara att höja den föreningsbidraget.
Och då pratar du föreningsbidrag generellt, eller var det just till de här pensionärsföreningarna?
Det är till pensionärsföreningarna, de har liksom en egen liten kolumn, om man säger så, föreningsbidrag. Och där hade ju styret valt att inte tjänstebereda den här motionen, så att då har man fått suttit och räkna själv. Och utifrån det så blev det lite så här, ja, tänk om någon har räknat fel. Ja, men utifrån de här beräkningarna som Elisabeth Mellström valde att förklara i talarstolen, så kände vi att nej, men det här är rimligt. Det här kan vi definitivt stå bakom. Sen fick vi ett besked igår på en paneldebatt just om äldrefrågor som jag satt och lyssnade på. Jag slapp att sitta i spotlighten, att styret höjer från 80 till 100 kronor. Det förslaget som låg på bordet var upp till 120, så att de har kommit en liten bit i alla fall, och det är väl en vinst i sig, tänker jag.
Ja, jag såg också på er hemsida, där skrev ni angående byggande, så skrev ni att ni tycker att det ska ske varsamt. Ja, har det byggts för mycket? Har det exploaterats för hårt, tycker du?
Till viss del har det väl det. Det är många projekt som har varit utdragna. Det har varit många bostäder som skulle ha blivit bostadsrätter som har blivit hyresrätter till exempel. Det gäller också storlekar på lägenheterna. När vi har en åldrande befolkning så behöver vi se vad är deras behov. Vad är det de kan tänka sig att flytta till, så att vi får den här naturliga flyttkedjan. Och där har man väl inte riktigt gjort den beräkningen, tänker jag.
Har det byggts för mycket små lägenheter?
Ja, men jag tror det. Man har ju utgått ifrån att vi vill ha hit många unga. Och sådär, och då passar ettor jättebra. Jag har själv bott i ettor en gång i tiden. Och det passar jättebra när man är studerande och vill ha en låg hyra. Och så, nu är inte hyrorna lika låga, för tydligen har jag blivit gammal av mig också. Men där är det ju det. Har du bott i en villa, enplansvilla, tvåplansvilla och ska flytta till en etta, så blir det väldigt, det blir en väldigt stor kontrast. Man kanske hade behövt en två eller en trea tillsammans med sin partner eller om man är själv. Så där är väl det. Sen så är det ju en positiv sak är ju att vi faktiskt har byggt ut där det redan är bebyggt. Sen kanske inte de bästa exemplen finns om man då tänker på Södergården som mitt i villaområdet är det nu höghus. Men man har ändå gjort en förtätning där det redan är förtätat. Man har inte gått in allt för mycket på våra naturområden. Och det är en positiv effekt i det. Och det är så vi i Centern också vill fortsätta att se det. Det ska inte vara villastad i hela kommunen.
Jag kan ju tycka att en del av det som har byggts inte är så snyggt heller. Jag vet inte om du håller med mig. Är det... Och vad kan man i så fall, hur kan man göra så att det blir liksom mera, ja, du var inne på Södergården, hur kan man göra så att det passar bättre liksom, i sin kontext?
Jag kan väl hålla med om att det inte alltid är de snyggaste byggnaderna som finns i den här kommunen. Vi har flera exempel. Jag tror ju väldigt mycket på samtal. Det är grundprincipen i mångt och mycket av det jag gör. Och där tycker jag att kommunen ska bli bättre, och det är något jag står och pratar om väldigt ofta, att vi måste ha bättre medborgardialoger. Nu har vi en process där man kommer in ganska i mitten, nästan på väg till slutet av processen. Då har man samråd och medborgardialog. Så fort man vet att man vill ha ett projekt, starta medborgardialogen. Ja, du kanske får väldigt mycket emot att det här vill vi inte, eller varför då, varför ska det ske här? Men då kan man också förklara det och säga att det här är det som kommer att kunna bli, men vi vill ha all input till just det här, vad funkar i området, vad behövs kanske på lång sikt och vad är, om man då får säga, estetiskt korrekt i området. Jag tror att vi har både en vårdcentral och vi har som sagt Södergården som bra exempel där det har blivit lite tokigt. Så att tidiga medborgardialoger och sen ha den kontinuerligt så att man får vara med i projektets frambyggnad. För då är det också lättare att kunna säga till vad blir tokigt, vad blir inte. Och där vet jag att man i vård- och omsorgsboendet i Strand har faktiskt gjort en så här, hur ser det ut i området? Okej, men det är de här materialen man har använt. Då är det det vi ska tänka att man ska använda när man bygger för att det ska passa in. Och det är ju rätt inställning när du ska bygga någonting.
Du, förr i tiden så var ju Centerpartiet, brukade ju räknas som Miljöpartiet. Det var innan Miljöpartiet kom till och lyckades ta sig in i riksdag och så vidare. Men ni har väl fortfarande en miljöprofil, antar jag. Vad tänker du om miljöfrågorna här i kommunen?
Mångt och mycket. Självklart har vi ett miljötänk och det måste tänka hållbarhet. Samtidigt så måste man ha två tankar i hjärnan. Absolut ska vi tänka hållbarhet där det går och där det fungerar. Samtidigt som man måste se till att man har en bra livskvalitet. Så att det är ju en balansgång i hur hårda krav man ska ställa tillsammans med vad blir liksom en försvåring, vad blir en förenkling. Och det är där också vi pratar väldigt ofta om att alla trafikslagen ska få plats, även bilen, det är viktigt till exempel. Men ska vi prata miljö och hållbarhet så har vi inför nästa mandatperiod och i kommande valplattform eller valmanifest pratat om att till exempel ha ekologer som ska vara med i alla olika beslut, inte bara i de som är riktade i miljöfrågor. För att får du tänket in i processen redan med hållbara alternativ utan att det ska, vad ska man säga, försvåra processer för mycket. Men kan du göra små förändringar som ger ett stort resultat så är det en vinst i sig. För vi är inte en stor industrikommun, vi har inte jättestora utsläpp. Vi har jobbat, när vi satt i styre, mycket mot att faktiskt jobba med med våra transporter inom kommunen? Vad är det vi själva erbjuder personalen för bilar till exempel? Går det att byta ut en dieselbil mot en hybrid till exempel? För att hela tiden bli förbättra oss. Men det ska man tänka miljö och klimat och hållbarhet, så gäller det ju allt att det måste finnas papperskorgar tillgängligt längs med våra gångstråk så att man inte kastar saker i naturen. Det handlar ju om hur hanterar du maten i skolan, att det ska fungera. Så att det är ju någonting som måste in i varje process egentligen. Och där är väl kanske inte kommunen idag som vi vill se att de ska vara.
Men kan jag också tolka det som att du tycker att alltså man måste också vara pragmatisk, det måste funka för folk i vardagen. Är det det du tänker? Eller?
Ja. Det är lite som, om jag får komma in på nästa, liksom i infrastrukturen med kollektivtrafiken. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket snack om det, och den måste ju fungera för att du ska kunna ställa krav på att folk ska ta bussen där det är möjligt. Bor man längst ut i Östra Tyresö så kan du inte idag ta buss hela vägen. Då måste ju vi som kommun se till att det finns parkeringar så att du kan parkera bilen och välja bussen. Men då måste du dels veta att det finns en parkering där du får plats, och du måste veta att bussen går. Och det är där jag menar att det måste finnas lösningar som är möjliggörare. Så att det inte blir ett kravställning. Du ska ta bussen, men det kommer inte finnas en parkering och det kommer inte finnas en buss som går heller. Då är det ju omöjligt. Mm. Och det är där jag menar att du måste hitta balansen.
Just det. Kommunen har ju tidigare sagt att man vill vara klimatneutral till 2030. Men på EU-nivå så pratar man ju om 2050. Och vad tänker ni då om det här?
Ja, nej, men självklart ska vi försöka nå de mål som EU sätter i den möjlighet vi som kommun kan. Vissa saker är ju nationella, så då behöver inte Tyresö bära allt, om man säger så. Och det är inte att skjuta frågan framför sig eller säga att man inte ska göra någonting, men är det en nationell fråga så är det svårt att alla kommuner ska toppa allt. Och där är det viktigt att just ha en progress framåt hela tiden. Sen så då, om jag får specificera lite det här EU-direktivet om restaurering till exempel, för det har en måttstock där är 2030.
Våtmarker då? Eller,
ja,
eller,
till ja. Exempel. Och där, det har ju redan blivit en lagstiftning, men man gör första mätningen 2030. Och där vet jag faktiskt inte hur jobbet går i vår kommun, för det har inte styret uppdaterat. Det pratas väldigt lite om klimat och miljö i kommunen just nu. Sen vet jag att vi har otroligt duktiga tjänstemän som jobbar mer aktivt ändå. Men där kan man ju se att där ska man göra en kartläggning till exempel över kommunen och vad som behöver restaureras, vad som redan fungerar så att säga. Och där sen påbörja en process i att då lägga våtmarker, se så att det finns en biologisk mångfald till exempel, och det är därför det är viktigt att vi faktiskt inventerar vår närmiljö. Både på land och i vatten, för vi är ju faktiskt en skärgårdskommun. Och det är väl självklart vi ska dra vårt stack till strået. Eller vad man säger. Ja, vårt strå till stacken heter det. Kommer jag på mig själv nu i alla fall. Ja. Men det måste ju finnas en styrning i det. Och där ser väl vi att kommer man igång till exempel, om jag får backa tillbaka, att ha till exempel ekologer i varje beslut som ska fattas, så kommer ju den processen att ske naturligare. Och det blir inte, nu måste vi göra akuta åtgärder för att nå mål som gör att vi hamnar bra i en miljöranking. Utan har du ett hållbart arbetsliv, ett arbetssätt i beslutsprocesser, så når du det ändå.
Ja, trygghet är ju också en fråga som ju har diskuterats, inte minst nu på sistone. Det har ju, dels har vi Granängsringen som har klassats som ett utsatt område. Och för inte så länge sedan så hade vi också en väldigt tragisk händelse här i Tyresö, nämligen att det var en ung man som sköts på bussen. Och det där har ju naturligtvis väckt stor oro och förstämning. Vad vill ni göra för att öka tryggheten i kommunen?
Ja, bra fråga. Vi har ju två sätt att se trygghet. Dels så är det ju den upplevda tryggheten, den man känner liksom, ja men, när man ska röra sig någonstans eller där man känner hemma. Och sen finns det ju, vad ska man säga, den fysiska tryggheten. Och där har vi lagt motioner om till exempel belysning för att det ska vara tryggt att gå hem när det är mörkt. Det är en sån enkel sak som går att, ska man säga, inte fixa, för att då hade man säkert redan gjort det, men det är någonting som kan öka tryggheten, för att ge ett exempel. Men pratar vi långsiktiga satsningar och till att Graningsringen, mitt bostadsområde, är klassat som ett utsatt område, så har ju det med vad det har varit för olika aktiviteter där. Och det arbetar ju dels kommunens verksamheter väldigt aktivt med. De gör ett otroligt fint arbete, och de har samband med både privata aktörer och polisen. Och jag kan säga att jag ser ändå polisen där uppe fortfarande väldigt ofta, och de är jättetrevliga och de gör verkligen ett jättebra arbete. Men det måste ju få fortsätta för att man ska trycka bort det som är alltså gängkriminaliteten och kriminalitet överhuvudtaget från det bostadsområdet. Och de insatser som har påbörjats och som fortsätter, de är jätteviktiga i det. Och man måste få in en annan kultur i det, att det här området är inte lämpligt att ha den aktiviteten i. Och det jobbar man hela tiden med i kommunen, och det vill vi definitivt fortsätta.
Det... och hur ska man få in en sån kultur då? Alltså, mer konkret, vad kan man göra liksom?
Dels så har man ju, förut fanns ett fik där uppe som var väldigt besökt, men hyran var lite för hög, så att det fick stängas ner, och nu har vi i den lokalen istället PRO. Så att jag är ju väldigt mycket för det. Det kommer väldigt massa pensionärer som är otroligt trevliga och livade upp, och det blir ju också en trygghet när det är andra vuxna på plats, om man tänker utifrån barn- och ungdomars perspektiv. Det finns alltid vuxna nära. De har en otrolig bemanning i sin lokal till exempel. Och de är ju precis vid torget där. Sen är det ju en otroligt fin grannsämja i mitt område. Man hälsar på varandra, man småpratar och man... Jag har nog inte under mina år som jag bott där nu, så jag tror jag inte jag lär känna så många människor så snabbt, om man säger så. Så att det är otroligt trevligt på det. Men det måste ju också få utöka sig, och det gör man. Det finns bingoträffar, kommer Graningsringsdagen till exempel, för att också få igång annan aktivitet där. Så att det görs många saker, det behövs... säkert mer, och det är det vi vill att man ska kolla på. Sen behöver det också brytas en isolering som också kan finnas, om man då tittar på vilka som vi som bor där uppe. Man har tidigare satt väldigt många som är utlandsfödda i det området, och sen har man liksom släppt taget lite. Tyres och bostäder hade förut en insats till exempel med att erbjuda personer som stod lite längre från arbetsmarknaden med utländsk bakgrund, och väldigt ofta kvinnor som har svårt att skaffa jobb, att de fick jobba för Tybo i Tybos fastigheter. Det var en satsning som blev ganska bra. De fick ett första jobb på CV:t och sen kunde ta sig vidare. Det är också ett sätt att bryta en kultur som blir en nedåtgående spiral. Så att sådana insatser ser vi också väldigt, väldigt mycket på. Sen vill jag också bara lägga till att Graningsringen var också klassad som en öppen drogscen, vilket det inte är längre, så att det är också en liten sån här check att det är något som görs rätt. Sen så händelsen vid Tyresö gymnasium som det var på, den är ju hemsk, och det önskar man inte någon. Det är en otrolig händelse som berörde otroligt många och berörde mig, för det hände, känner inte personen, men det hände i mitt närområde, så det är självklart att det är uppskakande. Och där ser vi ju den våldskultur som har ökat, och det är inte på ett sätt en lokal fråga, för att det är lagstiftande frågor, men där måste man ju jobba väldigt aktivt med just det förebyggande, att man kan identifiera, lokalisera, stötta och få ungdomar att byta riktning. Det är ju det man egentligen behöver. Där kan vi i kommunen göra väldigt mycket med förebyggande arbete och erbjuda dem som kanske inte har råd med fritidsaktiviteter att ändå få kunna göra det för att man får ett sammanhang och ett gemenskap så att man inte söker sig till kriminalitet. Men det krävs ju också att samhället finns så att man än inte hittar den vägen som är negativ eller leder till kriminalitet. Men jag vill också då säga att polisen och SL i det här fallet efter den här händelsen gjorde ett väldigt fint arbete där. Polisen har ju valt att sätta upp trygghetskamera precis där som fortfarande finns kvar. De valde att vara kvar på platsen i flera dagar efter för att säkerställa att ungdomarna i området ska känna sig trygga. Och där har jag hört mycket gott om att de faktiskt gör det, och det blev en väldigt stor trygghetsfaktor av att ha polisen nära. Men även SL tog ju åtgärder med att man åkte två chaufförer. Inte egentligen för att man skulle kunna stoppa någonting, men det ger en upplevd trygghet. Man är inte ensam och utsatt i det, eftersom att det blev en otrolig chock och det blev en ny våg som man inte var beredd på, eller vad man ska säga. Det blev en ny händelse som påverkade väldigt mycket.
Jag tänkte vi ska prata lite grann om kommunens ekonomi. Jo, om man lyssnar på det nuvarande styret då, så kan man ju märka att de är lite bekymrade över ekonomin. Och om man tittar tillbaka i tiden då vad det gäller resultat, så under åren 2020 till 2022 så låg ungefär resultatet ungefär på 200 miljoner per år. 2023 gick det ner till 118 miljoner, men ändå ganska bra resultat. 2024 14,4, och nu 2025 så tror jag att det hamnat någonstans runt 70 miljoner. Känner du igen den siffran?
Ja. Yeah.
Och samtidigt som sagt var, så vet jag att det finns en stor oro kring ekonomin, och inte minst inom socialtjänsten har det ju varit stora utgifter under året. Vad har du för tankar kring ekonomin och budget och sådär? Alltså bland annat och kopplad också till skatten och sådär. Om ni i Centern då skulle bestämma, skulle det vara oförändrad skatt, eller skulle ni sänka skatten, eller skulle ni öka den?
Nu har ju vi inte gjort klart vår kommunplan och budget, så att det får andra räkna på, brukar jag säga. Och nu tänker jag säga det så du inte kan klippa bort det. Jag är inte ekonom. Nej, men om vi börjar med socialtjänsten så ja, det har varit två omgångar som har varit kostsamma men behövliga. Det är nog inget parti som säger att man inte skulle lagt pengarna där. Det har behövts att göra extrema åtgärder för att säkra ungdomars framtid. Och det tycker jag är helt rätt bedömning. Även om man inte har budgeterat för det. Man kan inte säga att nej, vi tänker inte hjälpa dig att komma tillbaka till en framtid för att det stod på fel budgetpost. Så att det här är helt rätt gjort av Peter Frey, som är ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med hans presidie, vill jag säga. Sen så när det gäller deras åtgärder, så har ju de en plan för att kanske minska det underskott som har gjorts. Det är ju bland annat att man inte tar in konsulter, för det kostar mer än att ha egen personal. Man har också valt att göra olika grupper, eller man ska säga, man har familjebehandlare och ungdomsbehandlare in-house istället för att också köpa den tjänsten, tillsammans med att man har ändrat arbetssätt hos socialtjänsten, vilket också ger ett resultat. Sen har vi också den lagstiftningen som har kommit med att vissa insatser inte kräver lika mycket dokumentation, och det har ju också lett till en arbetslättnad, om man får säga så. Jag som också jobbar statligt vet att allt ska dokumenteras, så att det är en lättnad när det inte behövs göras lika dokumenterat, lika liksom noga. Så där har vi ju några små kostnader, om man får säga så. Men när det gäller budget, om jag får utgå ifrån förra årets då, så valde ju styret att lägga i olika buffertar om utifall att någonting händer. Vi valde ju att istället se vilka insatser är gemensamma. när det är förebyggande insatser, ja, det kanske borde gå under arbetsmarknaden och socialnämnden, men det rör ändå skolverksamheten. Och då kunde vi lägga potten i ena nämnden, men ändå säga att det här vill vi se för resultat. Så att vi har lite olika sätt att se på det. Vi har också haft en minimalisk liten skattesänkning. Och det är för att vi har sett att det har pengarna ska ha räckt ändå, utifrån att vi faktiskt har pratat med förvaltningscheferna utifrån deras förutsättningar. Har ni sett att liggande budget med de här förslagen som vi har, fungerar det? Skulle det vara ekonomiskt försvarbart, eller känner ni att ni behöver en större budgetpost för det här? Och så har vi fört de dialogerna, och där har de varit tydliga i dels vad de ser framåt i deras spaningar och omvärldsanalyser. Vilket har gjort att vi har kunnat lagt då att man kan ha en liten skattesänkning. För vi tycker inte att det är rimligt att ta ut mer pengar från våra skattebetalare som sen ska hamna i en buffert eller en lada någonstans. Det är inte god ekonomisk hushållning, utan vi ska ta ut den skatten som är behövlig för att kommunens verksamheter ska fungera. Så att man får den service och omsorg och omvårdnad som man ska erbjuda i kommunen. Den har man rätt till.
För om man tittar då på Tyresös kommunalskatt 31,83 då, och det här är ju inklusive regionskatten också då. Så om man då jämför med andra kommuner i Stockholms län, jag tror att det kanske är ett 20-tal kommuner, då ligger ju Tyresö relativt högt idag. Jag tror att det är ungefär en handfull kommuner som ligger i högre då. Och bland annat den typen av kommuner som till exempel Botkyrka och Södertälje. Som jag tänker i alla fall har liksom lite andra utmaningar. Väsentligt andra utmaningar än vad Tyresö har. Till exempel både Huddinge och Haninge ligger ju numera lägre än Tyresö. Så om jag tolkar det rätt, så menar du alltså att du tror att ni, om ni kom till makten och fick bestämma, så skulle det kunna finnas utrymme för en liten skattesänkning?
Ja, det är någonting vi kommer att titta på, och det är någonting som vi alltid har i bakhuvudet. Och det ligger väl i den borgerliga andan, tänker jag. Alltså, ekonomi är en otroligt stor del när det gäller det kommunala. Men fortfarande så är det viktigt för att man ska kunna ha ett värdigt liv. Oavsett vad man är i det livet, så är det viktigt att man faktiskt har en ekonomi själv. Och då kan vi inte låta skatten få äta upp det. Så är det möjligt, så är det ju självklart att man ska sänka den. Och där har vi ju då, om jag får göra en liten reflektion, där har vi ju haft Moderaterna tidigare med oss. De har varit väldigt framåtdrivna i det, och det har varit väldigt trevligt, tycker jag. Tillsammans med att Socialdemokraterna har varit lite mer tvekande i det. För lite om mitt fall att, och där är det ju lite kul att se vad de kommer fram i sitt förslag. Vem är det som vinner av de här två jättepartierna då? Men vi står stadigt i att vi ska bara ta ut den skatten som är behövlig. Och där ser vi ibland att Tyresö ligger lite högt. Och sen så får vi se vad förvaltningarna svarar oss nu och se vad som är möjligt. Sen vågar vi inte som Liberalerna går ut och säga att man ska sänka med 50 eller 70 öre direkt pang på. Utan det är utifrån vad förvaltningarna ser och vilka möjligheter som finns sen.
Det får ni räkna på lite grann.
Precis. Mm. Vi tänker inte göra en skattesänkning och att det ska drabba kvaliteten i kommunen.
Nej. Du, och om det då skulle gå riktigt bra för er i valet då, att ni skulle få möjlighet att komma med i styret då, hur ser det ut? Vilka vill ni helst regera med?
Oj, den har vi liksom inte gått igenom riktigt i vårt parti ännu så tydligt. Utan där får man ju se, det blir två läger eller vad man ska säga. Dels vad innebär det att sitta i styre med de partier som man då sitter och pratar om det med. Är man ett litet parti gentemot två stora, vad är då viktigast? Blir liksom första frågan i mitt huvud. Är det då vilka poster som man har så att man kan få vara framåtanda i den nämnden? Eller handlar det mer om sakfrågorna? Vilka frågor har vi gemensamt? Vad är det vi kan driva så att vi faktiskt ser att politiken kommer framåt? Och det är ju också en balansgång. Så det är väldigt svårt att svara på vilka partier som man helst sitter i ett styre med.
Det skulle kunna bli en förhandlingsfråga alltså.
Ja, däremot så är det ju väldigt viktigt att man hittar partier som det går att ha bra förhandlingar med. Oavsett storlek på partier, för att man har en förhandling för att man behöver varandra egentligen. Och det var ju det man också såg här för 2 år sedan när Socialdemokraterna valde att lämna småpartierna och gick till Moderaterna. De fick en egen majoritet och då behöver de varandra och då får man ju förhandla. De hade ju inte jättelika valmanifest. Så då blir det ju lite det här, om vi får det kan ni ta det här och så se så att det inte heller krockar. Och där blir det ju en hemläxa till alla partier att faktiskt gå igenom varandras valmanifest, se vad som är liknande, se vad som är inte liknande, och sen så när valet är gjort och man ser vad valresultatet är, dels att se vilka har man goda liksom, förhoppningar för att man ska kunna få så mycket politik igenom tillsammans med ett, självklart vem kommer att kunna föra politiken framåt på ett bra sätt, för det är ju också nästa steg då man ska prata liksom nämnder och sådär, att det är ett, man bygger ett lag även om man kommer från olika lag i grunden. Har man 2 av 3 partier som inte funkar och så ska man bygga ett lag, då kommer det att bli väldigt svårsamarbetat.
Men har ni röda linjer då, som det numera så populärt kallas för? Finns det några ni absolut inte skulle kunna samarbeta med?
Mm. Ja, men det gör det. Och vi har ju en... alla partier har väl en partipiska på så sätt. Och där har ju vi svårt utifrån ideologi att kunna samarbeta aktivt med Sverigedemokraterna. Där ser vi inte att det finns så många öppningar.
Men vänstern då? Det skulle inte vara något problem.
Jo, också på ett sätt. Där har vi ju haft ett passivt samarbete. De valde att stödja det styre som vi ingick i. Det fungerade bra. Men där blir också en diskussion som kommer i vad kommer det kosta att sitta med ett annat ytterparti. Det funkade bra när det var ett stöd av dem och sitta aktivt. Då kan det också bli lite svårt. Vi har olika politiker som har förts. Sen kan jag ju då säga, om någon är jätteintresserad, att gå in och kolla protokoll från kommunfullmäktige, att det finns både motioner vi har skrivit ihop och vi har stöttat varandras motioner, och det är någonting som funkar i opposition där man kan ta varje sakfråga för sig, men att sitta i ett styre är ett helt annat arbete, och där är det svårare för oss med ytterkantspartier. Det är inte jättemånga beröringspunkter när man har rikspolitik som är väldigt, väldigt olika, som sen ska sippra ner i kommunala verksamheter.
Men ändå inte, alltså kommunal politik, den är väl mer liksom, vad ska man säga, pragmatisk. Alltså det är inte riktigt lika mycket ideologi, tänker jag, eller?
Den är mer pragmatisk, det är därför jag tycker om den. Man måste hitta lösningar på problem och det lägga pussel, det tycker jag är kul. Men samtidigt så har du ju en grundideologi i dig när du är politiskt aktiv. Och det är där du kan se att vi bråkar om vägarna fram till ett mål. Det är där det egentligen visar sig. Så att det sipprar igenom lite här och var, och det är där ställningstagande till olika motioner kan visa sig, till exempel om man då ska utgå från mitt jobb i oppositionen. Men ska du styra tillsammans så måste man ju kunna ha en förhandling och få något parti igenom en punkt du absolut inte kan. Då brister ju ett styre till slut. Och det är där det är svårt att kunna se med de partier som inte har en snarlik ideologi i grunden.
Ja, det får väl bli slutordet då från Hanne Sofia Karlsson.
Tack för att jag fick komma hit.
Och Karin och Sofia är alltså från Centerpartiet här i Tyresö. Och ni har alltså lyssnat till Kvalet inför valet. Och jag som sitter här i Tyresö Radions studio. Jag heter Katarina Johansson Nyman.